Innan jag börjar så måste jag ändå bara säga att det här kommer jag sakna. Den här fantastiska utsikten. Jag vet inte vad ni tycker, men när jag sitter där på främre raden och tittar ut så känner jag en sån otrolig tacksamhet. Det är så vackert. Det behövs liksom inget mer. Ja, jag ville bara säga det. Det var bara en liten sån tanke bara. Dagens överskrift är ju efterföljelse. Och jag kommer kasta mig in i Matteus kapitel 16, vers 24-27. Så att jag gör så här att jag börjar helt enkelt med att bara läsa vad som står. Jesus sa till sina lärjungar: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Ty vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Vanligtvis så brukar jag djupdyka i de bibeltexter som jag tycker är väldigt intressanta eller det som jag absolut inte fattar överhuvudtaget. Det är lite så jag funkar. Den här gången så har jag dissekerat den här texten. Inte för att jag kanske inte förstår, men för att jag själv ska verkligen liksom ändå någonstans hänga med i vad som står. Och jag hoppas att både ni och jag kanske blir lite klokare efter att vi har gjort det tillsammans. Om vi börjar med att gå i mina fotspår. Det är inte så jättesvårt att förstå, tänker jag. Det betyder att vi helt enkelt ska leva som Jesus och följa honom i tro, i lydnad och i livsstil. Det i sig är en väldigt stor utmaning eftersom att vi människor tenderar att vara väldigt envisa och bekväma. Men samtidigt så tänker jag så här att vi gör vad vi kan ut efter våra egna förutsättningar. Och nåden är ju liksom trots allt vår livboj i allt det här. Förneka sig själv då? Vad innebär det? Jo, det betyder att vi ska sätta Guds vilja före vår egen och överge våra begär eller ambitioner som står i vägen för ett liv med Kristus. Det låter också inte så jättelätt. Men jag känner så här att ju mer jag gräver i den här texten, desto mer liksom prestationsångest någonstans får jag. Men samtidigt så tänker jag att om vi inte hade haft några ambitioner som kristna, då hade vi ju heller inte kunnat växa tillsammans med Kristus. Och det är ju det som vårt kristna liv trots allt någonstans också handlar om. Att växa med Jesus, att växa med Gud. Och när jag drabbas av bekvämlighet, som vi alla gör ibland, och börjar fokusera på allt det som jag inte har i livet, för det är väldigt vanligt att man gör det, i alla fall om man heter Mary Nelder. Jag är en sån person som har en tendens ibland, det vet min Alex där nere, att ibland så kan det bli att man fokuserar på vad man inte har istället för att faktiskt se det som man har. Då har jag två bibelord till er som jag brukar falla tillbaks på. Det ena är Matteus kapitel 6, vers 33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Det är det första bibelordet. Och det andra är Romarbrevet kapitel 12, vers 2. Anpassa er inte efter denna värld, utan låt er förvandlas genom att ert sinne förnyas, så att ni genom att pröva honom kan avgöra vad som är Guds vilja, vad som är gott, vad som är behagligt och fullkomligt. Det är i alla fall två bibelord som brukar rädda mig lite i nöden när jag blir lite för materialistisk i mitt seende. Så nu kommer vi till den här delen, ta ditt kors. Så vad innebär det? Det var lite kul för att precis när vi kom hit till snäckan så hade vi ett kors som stod precis utanför våran dörr. Alltså som stod liksom längs med väggen. Och det var, mina barn tyckte att det här korset var lite spännande att leka med. Så de tog faktiskt korset på ryggen och bar iväg det. Och då kände jag så här, oj, det här kanske är lite fel att låta barnen springa omkring med ett kors. Men det fick mig att börja tänka lite tankar. Jag fick lite bilder i huvudet. Och nu står jag här och pratar om just det här ämnet. Så det är lite spännande. Men i alla fall, på Jesus tid så var det ju ett väldigt chockerande uttryck. Det här med att ta sitt kors. Därför att korset var ju ett avrättningsredskap. En symbol för förnedring, lidande och död. Här betyder det alltså att vara beredd på att lida, att uthärda svårigheter och till och med dö för Jesus skull. Att dö för Jesus skull, det är starkt. I Sverige så behöver vi inte lida för vår tro så mycket i jämförelse med vissa andra länder, som till exempel Iran. I Iran så kan man faktiskt bli dödad för att man konverterar från islam till kristendom. I bästa fall blir satt i fängelse. Men jag tänker att man visar sin tro på olika sätt. En del av oss, väldigt många av oss, bär ett kors runt halsen. Det är inget tungt kors att bära. Men det är ändå en symbol på att man tillhör Jesus. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Det här tycker jag var den delen som kanske var den lurigaste delen för mig. Det är ett väldigt paradoxalt uttalande. För Jesus vände liksom upp och ner på hela världens värderingar helt plötsligt. Men det handlar i stort sett om att den verkliga vinsten är evigt liv med Gud. Och inte framgång i den här världen. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sitt liv? Här ställer Jesus den stora frågan om livets mening och mål. Orden ger en väldigt stark förvarning mot materialism och självcentrerad strävan. Precis det som vi har pratat om innan, det här materialistiska. Det är väldigt mycket fokus på det. Och jag tänker att det går just en väldigt röd tråd genom hela den här texten. Och det handlar i princip om att vi ska hålla våra fötter på jorden. Och inte fästa blicken för mycket på pengar. Utan fästa vår blick på Gud. Det är i alla fall så jag ser det här. Men sen finns det också, på tal om det här med att Gud är paradoxal. Det tycker jag han i och för sig är genom hela Bibeln på många sätt. Om man... Det beror på hur man tolkar det. Men för mig så tycker jag Gud kan vara väldigt paradoxal. Och det finns ett bibelord där Gud beskrivs som en väldigt rik Gud. Sen får man tolka det på olika sätt. Jag träffade en man en gång från, nu ska vi se vart han var ifrån. Han var ifrån Kongo som sa till mig så här, men Mary, varför oroar du dig för pengar? Gud som är så rik, han har ju massvis med pengar. Så tänkte jag för mig själv, är han? Har han så mycket pengar? Jag har aldrig tänkt på att Gud sitter där med en stor hög med pengar. Liksom, det var inte riktigt så. Jag har alltid tänkt på Gud som en rik Gud i form av att han ger oss gåvor och förser oss liksom, på det sättet. Men ja, man kan tolka som man själv vill. Men i Filipperbrevet kapitel 4, vers 19 så står det så här. Min Gud ska med sin härliga rikedom i Jesus Kristus ge er allt vad ni behöver. Så, allt vad ni behöver. Alltså Gud ger oss inte alltid det som vi kanske vill. Men Gud ger oss det vi behöver. Därför att Gud känner ju oss bättre än vad vi faktiskt känner oss själva. Intressant. Det finns någonting väldigt gott i det. Att vi kan verkligen slappna av i det och veta att Gud förser oss med det vi behöver. Det finns en man som heter Petter Stordalen. Det är säkert många av er som vet vem det är. Han är en norsk investerare och en av Norges faktiskt rikaste män. Och han sa en gång i en intervju när han var med i Skavlan, när det programmet fortfarande gick på tv, så sa han så här: "Visst du är väldigt rik, så må du vara väldigt snill." Alltså så här, om du är rik så måste du vara snäll. Jag tänker att det kan vara svårt att vara ödmjuk och klok när man har så oändligt mycket pengar att bada i. Men kanske det är så att det är viktigt att vara lite extra snäll när man har så mycket pengar. Att vara snäll kan man ju vara utan att också vara kristen. Jag tänker på att det finns oändligt många människor i den här världen som inte är kristna, men som ändå skänker jättemycket pengar till välgörenhet. De människorna går också i Jesus fotspår, även om de faktiskt inte tänker på det själva. Det är någonting som jag faktiskt påminner mig själv om ibland, att vi kristna, vi pratar om att vi ska vara goda mot människor, och det försöker vi ju vara. Men det finns faktiskt människor, profana människor, som går i Jesus fotspår utan att de vet om det. Det är en tankeställare. Eftersom att jag inte gillar att predika särskilt länge, för jag har sett prov på att det kan leda till sömn. Jag menar allvar. Så jag brukar inte predika så länge, för jag tycker att det är hellre lite och bra än så här. Och, ja. Så jag vill bara säga att min predikan går mot sitt slut nu, men jag vill ändå så här närma mig den här versen 27. Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Här syftar ju Jesus på sin egen återkomst, tänker jag. Människosonen är ju liksom en sån här messiansk titel som kommer från Daniels bok. Alltså Jesus använder ju ofta den titeln om sig själv, att han är messias. Det säger han ju i många sammanhang, både i lärjungarnas sällskap men också bland andra människor. Och löna var och en efter hans gärningar. Det visar alltså att människors val och livsföring spelar faktiskt roll. Inte som ett motsatsförhållande till nåden, utan som ett uttryck för sann och äkta tro. Sann och äkta tro. Tänk på det. Sen vad sann och äkta tro är, det får ni gräva i själva. Men jag vill också avrunda med, inte en bön utan en tacksägelsebön. För jag tänkte på det här om dagen, att varje gång jag ska be, jag säger så här, nu ska jag avrunda mig och be. Fast jag ber ju aldrig, jag tackar bara. Så att vi säger tacksägelsebön, det låter bättre. Den här mannen som är från Kongo, han lärde mig också det, att Mary, tacka på förhand för allting som du kommer få. Så jag har gått över från att be om saker till att tacka i förhand. Tack Gud för att du är en rik Gud som förser oss med allt vad vi behöver och önskar. Tack Gud för att du har lovat oss att vi får leva ett liv i överflöd om vi väljer att följa dig. Tack Gud för att du är en stor och mäktig Gud, och vi som är dina barn behöver aldrig sakna något. Amen.